Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här, och med mig så har jag Kristoffer Gullin. Trevligt Kristoffer, det var inte igår, eller det var det ju faktiskt.
Hallå Peter, jo jag var väl nog faktiskt, jag känner att det var igår jag såg dig sist. Och det, jag gör det med mycket nöje idag igen kan jag säga.
Vad härligt. Och vi var ju nämligen och provkörde Seeker X ihop. Och detta var en trevlig historia att provköra ihop. Hur vidare bilen var en trevlig historia, det kommer vi inte kunna prata om i detta avsnittet, utan det kommer vi kunna prata om i nästa avsnitt, blir det till och med faktiskt.
Det kommer komma i ett avsnitt längre fram, så om man inte redan prenumererar på den här podden så behöver man ju göra det om man vill höra det.
Där var det sagt. Mm. Du, hur är det? Hur var det att ta sig till från Uppsala till Stockholm i din Maxus pickup? Du körde väl den hela vägen, eller?
Jag provkör ju just nu Maxus T90 EV, en pickis. Den enda europeiska elpickuppen, om vi räknar bort Ford F-150 Lightning som är gråimporterad. Och maxhastigheten på den är 120, det är väl ingen fara så, men den drar ju något enormt i den hastigheten. Ja. Så jag åkte och hämtade min lilla Cupra istället.
Som, du gjorde det.
Alltså, ja. Den, bara för att ge lite siffror här, Maxusen i 120, mitt räckviddstest, drog 418 wattimmar per kilometer. Och nu kommer jag inte ihåg vad Cupran ligger på, men den ligger på strax under 200 om jag minns rätt. Så att det är ganska stor skillnad.
Mm, och när
man betalar, just nu, det är nu betalar jag 6 kronor per kilowattimmen. Jag åker ju till snabbladdarna och laddar istället, för att det går ju inte att ladda på det här hotellet. Men då vill man ju... Då gör det ju inget om det drar 200 istället för 400.
Nej, det får man ju onekligen säga.
Så att den fick stanna i Uppsala.
Den fick stanna i Uppsala. På tal om laddning här så ska vi gå in och prata om... Vi fick lite feedback och frågor har vi fått. Mm-hmm. Feedback från en fantastisk människa och individ som har en podd som heter... Nu kommer det. Ja, det ser ut som att vi har fått feedback att vi aldrig nämner den här podden vid dess rätta namn. Men jag tror inte det har så mycket att göra med någonting annat än att... Det ligger någonstans i benmärgen att den hette ju Tesla-podden en gång i tiden.
Det gjorde den. Det gjorde den.
Varför ligger det i benmärgen och inte ryggmärgen förresten? Konstigt.
Ja, jag är inte doktor. Apropå Nej. Den andra
Men det
podden.
Är ju Fabian.
Det är ju Fabian, ja.
Ja, det är Fabian. Ja, så gjorde det. Men de har ju då podden Bilar med sladd. Som är gamla Tesla-podden då. Och det var inte det som var feedback. Feedbacken var att han skrev till mig att men Tesla Wall Connect 3, som den heter, den här boxen, den kan lastbalansera. Och mycket riktigt så kan ju dessa boxar lastbalansera mellan varandra. Det vill säga att om du har två boxar och så har du en effekt och maxeffekt som du kan få ut på 11 kW, alltså det vill säga 16 ampers säkringar då. Så om du har två stycken så försöker inte de dra 11 kW var, för då hade det blivit mycket tokigt. Utan de hjälper varandra då, om du har till exempel två bilar. Och det är ju företrättvis då om du har två Tesla-bilar. För tidigare då så kunde ju inte du styra de här någonting med de här boxarna förutom via din Tesla eller andra bilar som har möjlighet att schemalägga och ställa ner effekten i bilens system då. Numera så är ju dessa boxar som sådana att vi kan styra dem med Tesla-appen. Och därför så skulle de gå att använda till andra bilar också. Men när jag sa lastbalansering så syftar jag ju naturligtvis inte på i det ganska så lilla, eller vad kallar det, ovanliga scenariot att vi har två eller tre stycken Tesla Wall Connect 2, tre, förlåt, lastboxar. Kanske ett bra ord för det där. Utan då pratar vi alltså om lastbalansering med resten av huset. Men egentligen är det ju fel term där.
Ja, precis. Jag använder ju också lastbalansering för att prata om det vi pratar om här mellan huset och laddboxen. Det är egentligen effektvakt om man ska vara mer noggrann. För de här lastbalanserarna som vi pratar om, som vi köper till våra laddboxar, de kan ju inte balansera huset. De mäter, kollar ju bara på hur mycket effekt som huset använder, och sen så stoppar de laddningen eller drar ner laddningen på själva laddboxen. Så rent krasst är det ju mer en effektvakt. Och jag vet att vissa, många laddboxåterförsäljare pratar just om effektvakt istället och vill försöka få in det. Jag måste försöka få till det själv också, för att det är ju en mer korrekt term. Lastbalansering är ju rent krasst det som är mellan boxarna istället.
Ja, det finns ju också en annan typ av lastbalansering som jag tror att många tror att de kanske har också. Vi har ju tre, för last är lite olika saker här. Alltså, last är ju, alltså, om man lastar på ett lite grus på ett flak, så blir det ju mer då, va? Och någonstans last kan bara balansera den här lasten. Men lasten är, vi pratar ju inte trefas egentligen, utan det heter ju L1, L2, L3. Detta är ju laster. Last 1, last 2, last 3. Och vissa tror att den kan, till exempel om huset använder, om du använder mycket saker i köket då, så att, och så är det liksom på en last då i huset, och så använder då den lasten, säg att det är last 1 för enkelhetens skull, väldigt mycket. Mycket mikro, mycket kaffebryggare, alltså du maxar den. Och då tror jag det är många som tror att, ja, men då kommer laddboxen kunna använda de två andra lasterna. Så att den lägger liksom en högre effekt på två laster och minskar på en annan. Men så bra är det inte, utan elbilarna tar in samma effekt på alla laster. Så om en last är över, en last går upp då i dess max, då kommer liksom den trefasladdningen som går in i bilen kommer så att säga anpassa sig till den lasten eller den fasen som är mest påverkad. Så att så är det. Däremot så finns det någon. Det finns ju en lastbalanserare som kan flytta laster om du kör enfasladdning av elbilen. Men det vill vi ju inte göra, eller hur? På tal om F115 Lightning.
Nej, 150 Lightning.
Okej, okay, men den kan inte få den när den bara laddar med en fas.
Ja, men det är ju för att den är en sån här, vad heter den? Amerikanare.
Faskt. Det som är grejen är ju att tre faser eller tre laster, det är ju inte världsstandard direkt. Det är någonting vi jobbar med mycket här i Norden och i Tyskland då.
Det är det som är lite problemet när du pratar om mycket amerikanska bilar och asiatiska bilar också. För de kör ju 32 ampere enfas istället.
Ja.
Och det är där, många kinesiska bilar som kommer hit innan de har blivit konverterade kör ju ofta enfas 32 ampere. För att det är det de är byggda med från början.
Det är också därför sen de blir 22 kilowattare istället för 11 kilowattare.
Ja.
För det är lite så här, ja, men vi stödjer den här höga strömmen, liksom, den här höga amperen. Och då så kör vi liksom, och så blir det trefas helt plötsligt. Ja, då blir det naturligtvis 22 kilowatt. Så lite spännande det där. Men när vi, med det sagt, så kan då inte, det finns inget sätt att effektvakta då Tesla Wall Connect 3, och därmed så blir det en ganska dålig produkt, skulle jag säga. Sådär, det kan gå säkert med hjälp av, för du kan ju alltid sätta en effektvakt dedikerad med en egen app och sånt och ställa in lite sådär. Du kan ju exempel effektvakta andat, som Fabian insinuerade, så kan du väl effektvakta din värme istället då. Så att den går ner. Prioritera billaddningen framför värmen. Då vet du att du är dedikerad Tesla-människa. Och det, Fabian, det applåderar vi dig för. Vi skämmer inte ut dig liksom, utan vi hurrar dig för denna dedikering liksom. Bilen ska laddas om du fryser eller inte.
Någon som inte är lika intresserad av att frysa för att kunna ladda bilen är David, som har mejlat till oss. Han har ett par frågor här gällande just det här med laddning och då kanske snabbladdning ute längs vägarna.
Precis. David har mejlat oss här ett långt mejl och till och med så långt han ber om ursäkt för. Det ska man inte göra. Det är bra synpunkter. Vi sammanfattar dem lite här. Vi har varför saknar laddplatser tak? Och detta är någonting som har språkats om en hel del. Och du, min kära vän och kollega Kristoffer Glin, tycker att det där är egentligen en icke-fråga, va?
Alltså, icke-fråga. Jag förstår att man vill ha tak. Jag tycker också att det är otroligt trevligt med tak. Framförallt när det är höst och det regnar eller vinter eller så. Men tak är inte gratis. Och det är lite där jag känner att vi behöver liksom ta den diskussionen. Är det bättre att lägga 1-2 miljoner per station för att vi ska få tak där? Eller är det bättre att lägga de pengarna på att bygga en till laddstation någon annanstans i Sverige? Jag vet vad jag föredrar. Vi är inte där än där vi har mättat alla platser i Sverige på laddstolpar. Och då tycker jag att det är viktigare att vi får upp laddstolpar än att allting är perfekt från början.
Ja, jag återkommer till den frågan för jag tycker att det finns en relevans i frågan men samtidigt så borde det inte göra det. Kommer strax till det här. Vi ska i denna frågeställningen så kommer det mer nämligen. Skyltar. Har försökt att hitta en laddplats utan att använda GPS. Eller han frågade mig, har du försökt hitta en laddplats utan att använda GPS? Nej, det har jag verkligen inte gjort. För att laddplatser navigerar vi via GPS för att vi vill att bilen ska klimatisera batteriet.
Ja, fast alla bilar kan inte göra det. Och jag förstår, jag tycker att Trafikverket har ju, var det Tesla Club Sweden som skickade en fråga till Trafikverket om det här för något år sedan eller två. Och frågade varför man inte märker ut det och fick det svar från Trafikverket att nej, men det behövs inte.
Nej, för att vi har dem i GPSen eller?
Nej, det finns ingen direkt anledning att göra det vid det här tillfället. Det kanske kan frågan kanske kan återupptas vid ett senare tillfälle.
Där,
så ja. Trafikverket har ju liksom, de är ointresserade av att skylta till elbilsladdare. Varför är otroligt konstigt?
Och det kan ju vara nog svårt med GPS ibland för att det kan vara lite så här, för här pratas det då liksom att David säger att vissa av Teslas laddplatser går knappt att hitta med GPS. Till exempel Gamla Uppsala som är gömd bakom en vägkrog. Just det, det var ju där du var och filmade när de har klippt kablarna.
Det är mina hoods.
Ja, just det.
Absolut. Ja, det ligger bakom en restaurang. Man får köra runt i huset.
Om inget annat så är det ju en liten nedsläkten.
Ja, den skulle må bra otrygg, av lite... Faktiskt. Den kan jag förstå att man känner sig otrygg vid när man står där. Ja. Det kan bli väldigt mörkt där inklämt mellan en paddelbana och en restaurang. Liksom.
Ett litet tak då med skylt med lampor där kanske?
Ja, eller alltså bara en skylt som hade visat vart de är någonstans och kanske... lite fasadbelysning hade gjort underverk där. Men de är ju inte ensamma om det. Skyltar är jättekonstigt att det inte finns, att det inte... Kan förstå Trafikverket, eller nej, jag kan inte förstå Trafikverket. Men det är ändå Trafikverket. Men de som bygger laddstolparna själva skyltar ju inte heller.
Nej, det är
det. Det är ganska ofta som man har sett att ja, men här ska det finnas en snabbladdare på... Ica Maxi, Mora eller vad det var. Ja. Och så kör man in på parkeringen där och så bara, ja hopp, det här var ju en stor parkering. Vart är laddaren? Bara en sån sak. Det är frustrerande.
Det som är spännande med, om man säger, Trafikverket där, den problematiken, det är ju att jag menar, det är ju skylten för laddning på sina ställen då, till exempel ofta är längs motorvägarna och så ska man liksom köra av någonstans. Så har du ju skyltar för all typ av verksamhet där, för att det finns ju alltid allting på de här Hamburg Hill i Värnamo och alla de här klassiska handelsområdena är det ju inte så mycket som stanna och tanka och ladda och äta någon snabbmat och sådär. McDonald's och Max och Burger King och Djureskog och allt vad det finns där i Åskaren. Och någon godisbutik av någon anledning och sådär. Och någon paddelbana är det fasen alltid på något sånt ställe också av någon anledning.
De är på väg i konkan.
Ja, det är de ju ändå, va? Så det blir något annat. Men det, så där blir lite så här, där kan man ju nästan anta att de finns. Men som du säger då, om man verkligen vill till specifik laddplats, ta till exempel så här, massvis med köer på igen om vi tar Värnamo, mitt favoritställe, massvis med köer på Ionity, och sen så finns det laddplatser precis överallt, men liksom du är inte så att det är jättebra skyltat där inne på det området, om man ska hitta till Ions. Det finns ju jättemycket snabbladdare, inte så, ja, många, men de finns där och de är alltid tillgängliga, för ingen kör höger där i rondellen och laddar. Vi OK Kuta har laddare, Recharge har sina laddare vid är det Burger King eller McDonald's, jag vet, Burger King tror jag det. Ja. Så att det finns precis överallt. Och där någonstans skulle jag säga att OK Q8, kära OK Q8 som vi kommer fortsätta luta fram här, där är det minsann tydligt om det finns laddare. De har ju satt upp laddpriset på sin stora sån bensinprisskylt, och där, det blir så tydligt att här finns det minsann laddare.
Ja. Sen kommer vi ju till nästa problem. Du nämnde att ja, men vi kör via GPS. Alla bilar visar ju inte alla laddare. De visar ju de laddare som de har partnerskap med eller som de tycker passar för stunden. Det finns ju ingen bil, mig veteligen, som visar alla laddare. Kanske var det BYD Atto 3 som visade väldigt många laddare? Det är väl typ den bilen som jag har sett väldigt många laddare i. Men
det där är ju, herregud, ja, det är så dumt.
Det är så dumt.
Ja, och då kommer vi faktiskt till hans tredje här pris. Vilka priser är det just nu och vilken app? Hittills har jag bara sett UKQ att ha pris på sina torn då. Det var de vi pratade om. Ja. Även om appar som ChargeFinder. Även med appar som ChargeFinder är det krångligt att hitta vad det kostar och vilken app man ska betala med för att få lägsta pris. Alltså vi måste komma bort från det här då. Han nämner också att Kia Charge är en katastrof på den punkten. Inte ens den officiella PDF-filen går att förstå vad saker som ska kosta.
Nej, men där är inte Kia ensamma. Om vi ska var lite Sveriges Radio här.
Och det är ju det här jag tycker liksom, det var väl där lite den här min kritik mot Circle K kom ifrån också, det här liksom att de fick en släng av det här allmänna, att börja tröttna lite på olika appar med olika priser beroende på vad som finns och så vidare. Liksom, ha det här tornet som visar priset, vad det kostar att ladda, och har ni inte det så visa vad det kostar att ladda direkt på stolpen när vi liksom drar vårt kreditkort då. Många, alltså Recharge till exempel, där behöver du ju en helt uppslagsbok, lexikon, för att förstå liksom vad det kostar i olika saker där, liksom. Och du vet inte om de här 15% i Easy Park ingår i det eller om det tillkommer efteråt och så vidare. Det är bara sådär, vilket härke.
För att bara jobba med laddstolpar så är de extremt värdelösa på att jobba med laddstolpar och betalningar. Ja. Det är katastrof. Jag vet, de har ju QR-koder på sina, så här, ja, men här kan du gå och betala. Var det Kia EV6 som jag körde, och så åker jag till en Recharge, skannar den där QR-koden och hamnar på en dummy-sida. Så det står bara Lauren Lipsum på hela hemsidan.
Ja, jag har heller aldrig kunnat dra igång landningen via QR-kod hos Recharge för att webbsidan funkar inte, och den gången den har funkat så då kommer upp massvis av sådana du vet GDPR-information och sådär, som man sen ska klicka bort. Det är bara så här, men är det någon som har på Recharge som har funderat på att folk inte liksom har sina bärbara datorer på motorhuven när de ska logga in på den här webbsidan? Liksom, för den här är ju uppenbarligen inte användarvänlig för mobilen.
Den första långresan jag gjorde, det var med en Volvo XC40 på min kanal. Då hade jag jätteproblem i Jönköping. För att jag var helt grön på det här med elbilar. Det är väldigt tydligt. Det är en väldigt jobbig video att titta på så här i efterhand. Men där står jag vid en Recharge-stolpe och får inte igång den för att hemsidan inte funkar. Det var extremt frustrerande.
Och sen då, om vi fortsätter ge känga här då, så InCharge. Ni kan inte ha information om hur man betalar på kort på laddplatser som inte har kortbetalning.
Nej, och ta bort de där minutpriserna.
Gör det tydligt.
Vi kan fortsätta med Tesla också. De är ju också extremt otydliga med vad saker och ting kostar. Och eftersom de byter priser jämt och ständigt så upplever jag att det är väldigt svårt att veta vad jag kommer betala idag.
Ja, det går
jag måste ju
det
kolla via appen.
Ja.
Alltså, vid en laddplats, jag vill att det ska finnas en skärm som säger vad deras ordinarie pris. Jag förstår att man inte har listat alla nätverk. Men deras ordinarie pris borde finnas på tydligt markerat.
Vem är vi nu på?
Alla.
Så generellt. Ja, just det. För Tesla har ju inga andra nätverk. Så. Eller de har inga roaming.
Nej, men precis. Men en skärm som tydligt visar vad priset är just nu. Och är man som Tesla som visar eller som ändrar pris till och från, då måste det ju vara på en skärm så att de kan snabbt uppdatera det.
Ja.
Och sen kortbetalning. Eftersom Plug and Charge är något som tillverkarna vägrar användas av, så måste vi hänvisa till kortbetalning. Och det är ju tack och lov på G. Men vi vill ha tydliga priser också.
Just det. Jag har ju en hel serie om därför laddar jag inte på. Och de enda som inte kommer vara med på den utan kommer få höra heta då därför laddar jag på. Det är ju faktiskt OKQ än så länge.
Brukar inte du bara ladda på Ionity?
Ja, fast jag vill inte det. Jag känner mig smutsig. Men det är ju bara för att Ionity är ju en sån här, det är ju bara temporärt tills abonnemanget går ut. Sen är ju det, finns det ju inte, varför skulle jag någonsin ladda på Ionity igen?
Ja, oh, jag har ju två L-abonnemang. Ett av dem går ut här nu i början på oktober. Lite små panik.
Ja, mer om det strax. Toaletter, säger då David. Tesla och Ionity har inte hunnit testa andra förutom en Kokota-skrivan. Verkar ha som grej att lägga sig på en parkering nära någonting annat. Själva erbjuder inte någon toalett utan som en JÖK skickar de sina kunder till närmaste granne och med toalett. Och då är det ofta kö till den enda toaletten. Ja, men Ionity har ju samarbete med Circle K. Det är ju hela poängen liksom att det är på Circle K. Ionity laddstationer där. Och då är det ju för att folk ska gå och nyttja faciliteterna på Circle K.
Det är därför Circle K har godkänt, eller har gått med på avtalet från första början.
Så är det ju. Sen vem som betalar vad, det vet jag inte. Och sen så man köper kaffe och så vidare och så är det klart liksom. Tesla har ju... ofta finns ju sådana där man hänvisar till, jag vet, alltså det finns hotell i närheten, det finns lite sådana saker, men nej, det är ju kissa hemma så att säga.
Det är ju ett problem som jag ofta kör med när jag kör mina långresor. Då vill man, när man har suttit och kört i 2-3 timmar och man har druckit någon kaffe eller vatten eller läsk eller någonting i bilen, och sen så ska man stanna och ladda och så bara hopp, vart finns närmsta toalett?
Ja.
Det kan ju vara precis bredvid, eller så kan det vara ingenstans. Det är ju lite något som gör att jag föredrar Circle K och gärna stannar och laddar där. Det kanske inte är billigast, men jag vet att jag kommer kunna gå på toaletten.
Så är det ju helt klart. Det värsta är ju det man har misslyckats med då som elbilsförare, vilket jag gör hela tiden. Det är ju när du måste parkera bilen bredvid laddplatsen, springa och gå på toa. Och sen köra, sen gå ut och sen positionera bilen och börja ladda. För du vet att det här kommer inte bli bra om jag...
Nej.
Man kan inte chansa och huruvida laddningen startar direkt eller inte liksom, och då blir det kaos.
Och då vet man ju att det kommer strula med att starta laddningen också.
Ja, men då gör det ju alltid det. Är man riktigt kissnödig så vet man att det alltid kommer att strula. Och det är också faktiskt sista frågan här. Vilket krångel? Kia Charge har varit enklaste hittills om man har RFID-kort, men då blir det för dyrt då. Teslas app är ganska bra, men det krävs några gånger ibland och så vidare. Tesla visar nästan allt jag vill veta, kilowattprocent, kilowattimma, men inte uppskattat till något till laddmål. Laddaren kan ju aldrig veta hur snabbt bilen kommer att ladda, så att den kommer ju heller aldrig kunna uppskatta laddmål egentligen. Men det vet ju bara bilen. Men övriga appar jag använt är bara värre och tar lång tid att ladda och visar bara hur lång tid jag laddat och hur många kilowattimmar. Ja, alltså nu vill jag prata om två saker här då.
Okay.
Taket är ju relevant bara när det krånglar. Du vet.
Ja, men
så här liksom, du vet, hade vi haft plug-in charge så det bara fungerar överallt hela tiden, så är det liksom, kör fram till laddstolpen.
Nu märks det att du bor i Skåne där det aldrig snöar. Det är faktiskt jättetrevligt att komma fram till en laddstolpe som det inte är massa snö på.
Absolut, men det behöver ju inte, du kan ju ha tak över laddstolpen. Behöver ju inte ha tak över dig själv, menar
jag. Alltså, det får man ju hoppas på att det är plogat på parkeringen då.
Det får man ju... Så gör alltså. Nu svarade ju du som var mest kritisk i taket. Nu, vill jag ändå, nu vill jag ändå fullfölja min tankelinje här.
Ja, absolut.
Oavsett så att säga om man tycker... det är aldrig kritik att man bor i Skåne. Jag har inte ens vinterdäck liksom. Jag känner mig väldigt kränkt där, Kristoffer. Nej, jag förstår var det kommer ifrån. Det är ju alltid så. Man är ju aldrig mer objektiv än sin egen uppfattning om livet. Så här va, det är ju en viss skillnad på att om du kör in... Och förhoppningsvis då så är det inte har man inte lastat av all snö från resten av parkeringen på laddplatsen som man har sett att det har hänt ibland då. Utan det är bra där, vet du. Och det regnar kanske lite, det kanske lite kallt och så vidare. Du går i bilen, du kopplar in laddkabeln, sätter dig i bilen och så bara funkar det. Här blir ju tak något mindre relevant jämfört med att du ska ut, du ska, det krånglar med appen som du har börjat göra med Ellie nu, så måste jag måste faktiskt, det ska bli skönt att slippa den. Jag måste avinstallera den varje gång jag ska ladda. För det går inte att kicka igång laddningen annars.
Jag har aldrig använt appen. Men jag har hört flera som säger det.
Ja, och det är bara så avinstallera och installera igen. Och bara, här, nu har jag börjat göra det liksom precis då innan jag går. Avinstallera appen, ladda hem den, gå på toa, sen gå och ladda bilen. Det är lite så här. Så det där är jättetramsigt. Eller du ska stå där och är oförberedd och du ska slå in, du ska scanna QR-koder, du ska göra det här som bara liksom bara jobbigt man har sett ibland folk bara står. Ja, men då är det rätt skönt med tak liksom. Så där finns ju viss skillnad i hur många liksom sekunder kontra minuter vi behöver stå där, och därför så är ju, och sen kommer det här liksom massvis med appar, och du behöver liksom använda Kia Charge i detta fallet för Plug and Charge. Du behöver använda, vad heter laddtjänsten? Ellis laddtjänst på Cupra, om vi tar din bil.
Cupra Charge kanske? Jag har ingen aning. Cupra Charge, eftersom det är VW, ja, så kunde jag koppla bilen till mitt Ellie-kort bara.
Och har du liksom Mercedes, måste du använda via den och så vidare. Och därför det blir så många. Jag menar ju liksom på att Plug and Charge finns inte idag. Det finns liksom på pappret, det finns i teorin, och visserligen om du kör Mercedes så ingår det massa gratis laddning antingen första året eller livstid och sådär, beroende på vad du köper för bil typ. Och då är det ju en sak, så när som på Mercedes så existerar knappt Plug and Charge, för att du måste använda, för att få det att fungera så måste du använda biltillverkarens brandade abonnemang, oavsett om det är eller då Volkswagen eller någon annan. Och då är det såna höga jävla priser på det numera. Så att vi väljer andra betalningssätt eller laddar på andra ställen än Ionity, som då är de enda med Plug and Charge, jag vet, som faktiskt funkar på riktigt. Och då är det lite så här, fasen vad analogt och hemskt allting är. Liksom.
Jag håller inte alls med dig med det. Jag tycker att Plug and Charge absolut ska få sitt erkännande, och det är klart att det funkar. Att du tycker att det är dyrt gör ju inte att tjänsten inte finns. Det är ju många Tesla-ägare som är så stolta över att Plug and Charge, de bara kopplar in bilen och så är det bara tuta och köra och allting bara funkar. Det skulle jag kunna säga om min Ford Mustang också, om jag laddade på Ionity hela tiden. När jag väl hade den. Men det gjorde jag inte.
Nej.
Betyder det att funktionen inte finns då?
Ja.
Jag håller kanske inte med det.
Nej. Om funktionen finns, men att det krävs att planeterna liksom ligger i linje med varandra, och att du inte bryr dig vad det kostar, så att den liksom har en promille användning i praktiken. Finns den då på riktigt? Kan man då verkligen säga så här att jag köper, ja men det är så här, ja men Tesla funkar så bra med det här. Är då verkligen svaret, ja men nej, men det har du på vilken annan bil som helst. Och så är det liksom konsekvent neutralt, tänker jag. Alltså det är ju inte så här att du kommer ju inte få samma upplevelse om du köper en annan bil än om du köper en Tesla i det här fallet. Gud, har jag blivit en jävla Tesla försvarare här? Gud, jag måste gå och tvätta mig alltså. Men alltså,
jag tycker liksom att det är jättekonstigt sätt att se på saken. Om jag fortsätter med min Mustang här, som jag försöker ha gjort mig av med. Men jag tror att Ford tar 4,30 per kilowattimme hos Ionity nu. Om jag går och skulle använda mig av Plug and Charge. Alltså, vart får jag det priset någon annanstans? Det är inte
har Ford det priset nu, menar du?
Ja, och är det, VW-gruppen ligger ju på, vad ligger de på? 5 kronor, 5,70 eller någonting sånt.
Om du har abonnemanget?
Ja, det kanske det.
Ja, alltså du får ju betala 165 kronor i månaden för att komma åt de priserna.
Jag vet inte vad ordinarie priserna är för VW-gruppen.
Men om vi tar Ellie då, så får du då, för att få det här så måste du betala först och främst 154 kronor i månaden. Och då kan du ladda för 5,70 just nu kronor per kilowattimme hos Ionity, som då är de som stödjer Plug and Charge. Skulle du ladda hos någon annan då, så pratar vi om ett pris på 7,53 kronor per kilowattimme. Och då ska vi då jämföra med exempel att du åker till OKQ8 eller Circle K då och laddar för 5 och... vad blir det? Vad kostar de nu?
5,49 för OKQ8, ja. 5,65 för Circle K. Men efter en av dem vägrar du ladda på. Och vi har ju fortfarande InCharge, vi har ju...
Recharge, InCharge.
Precis. Ja. Men, och alla de kostar ju mer än 5,70.
Ja, och ingen av dem har...
Plug and Charge.
Plug and Charge, liksom.
Så då kanske det inte är superdumt.
Jag tycker, det är jättedumt. Och jag tycker det är en icke-fungerande. Jag skulle liksom aldrig rekommendera någon att... Ja, det kostar 154 kronor extra i månaden. Och by the way, använd inte det abonnemanget hos någon annan än just Ionity. För då får du betala 2 kronor extra per kilowattimme för att du blippar kortet istället för att du använder liksom recharge QR-kod eller InCharge-app eller någonting.
Nej, det är klart. Alltså...
Det behövs ju ett helt flödesschema liksom för att sådär, i min framtid så har alla stöd för Plug and Charge och priset står tydligt på laddbox eller laddplatsen, vad det kostar att plugga in bilen och sätta sig sen i bilen och ladda. Det är ju det som är slutmålet.
Ja, absolut. Det är vi helt överens om. Att, men det är ju en verklighet som bara finns i vår fantasi. Det är ju ingenting som VW, Ford eller någon annan tillverkare tänkte direkt satsa på heller av oförklarad anledning. Jag skulle bli jätteglad om vi kunde få Plug and Charge överallt, men det får vi ju inte.
Nej, det är ju...
Men om man ska leva i den...
kräva, liksom.
Om man ska leva i den verkligheten som vi lever i så känner jag att säga att det inte finns bara för att du inte tycker att det är rätt pris där. Det tycker jag blir konstigt.
Men skulle du rekommendera det till någon? Alltså, skulle du säga det? Om man säger så här, ja. Jag vill ha det absolut smidigaste, enklaste och mest bekymmersfria lösningen. Skulle du säga att Tesla versus resten då är, alltså det liksom är något som får vara konsekvensneutralt däremellan baserat på hur...
Nej, men alltså, vad är skillnaden? Just nu så är Tesla billigare om du betalar deras månadskostnad, men då får du inte Plug and Charge, eller så betalar du några ören mer och 20 kronor mer per månad eller vad det blir, och så får du Plug and Charge på Ionity.
Nej, jag menar om du ska köpa en bil, så Teslor kontra resten.
Jag skulle aldrig köpa en Tesla för att de har Plug and Charge.
Okej. Och i och med att vi är inne på semantik här nu så vill jag poängtera att Tesla inte har Plug and Charge så som Plug and Charge definieras, utan de har sin egen lösning.
Ja, det är sant. Ja. Men, det fungerar på liknande sätt för oss konsumenter.
Ja, precis. Det gör det verkligen. Men så om frågan är, jag vill liksom, laddning för mig är det viktigaste, att det ska bara fungera och smärtfritt och bara koppla in kabeln. Men du skulle inte rekommendera en Tesla ändå?
Inte bara baserat på det. Det skulle ju krävas mer än så. Om man väljer en bil bara för att det är enkelt att ladda, snabbladda, då känner jag att man har jättemånga bilar att välja på. Om det är det absolut viktigaste, då kanske man skulle köpa en Tesla. För jag har inte träffat någon som har sagt att det är det absolut viktigaste på deras lista.
Och med de bevingade orden så går vi vidare och pratar om nyheter som ironiskt nog handlar om Tesla lite snabbt. Lugn, Kristoffer, vi ska gå in på Volvo alldeles strax. Jo, för det är ju så att Tesla har nu till synes höjt sina priser med en sisådär 9180 kronor över alla bilar. Men det är inte så att bilarna har blivit dyrare, det är bara att priset har blivit ärligare. För det var ju ett tag sedan här nu som vi konstaterade att Tesla la på denna summa på alla bilar. Det gick inte att köpa dem för det priset som syntes på webbsidan då. Och detta tog Konsumentverket fasta på och kollade lite med Tesla. Hur tänker ni här? Och Tesla sa, oj, whoops, nej, vi ska ändra detta. Och vi kommer baka in det här destinations- och dokumentavgift då på 9180 kronor i priset. Och detta har man nu gjort här veckan. Så att om det ser ut som att Tesla-bilen har blivit lite dyrare, så har de det. För en kategori individer, tror jag. Kan killgissa här lite, men det låter logiskt. För nu så ökar ju förmånsvärdet också lite då.
Ja, det var min tanke också. Att du, förmånsvärdet borde väl gå upp några kronor nu.
Ja, så är det ju. Men därmed så uppdateras ju inte.
Det kan inte vara många kronor det handlar om.
Nej, det kan inte vara. Därmed, och sen är det ju så att de här prislistorna som man går mot på Skatteverket, de uppdateras ju inte för sån här liten korrigering då.
Så att nej, vi lär väl få se något efter nyår först.
Ja, det är mars, april vad det kommer, de här listorna tror jag. Jaha. Så en Model Y går då på 560 170. kronor. Så det blev liksom ojämnt här då. Medan en Model 3 blev billigast då helt enkelt. Du får en Model 3 för 519 170 riksdaler.
Precis samma pris som man betalade tidigare.
Ja, exakt. Ja.
Så blir det ju.
Så blir det ju. Precis. Även om det då stod lite mindre innan.
Precis.
Men något som har minskat, det är ju Volvo EX30s räckvidd. Och detta innan du ens har fått din bil, Kristoffer. Är du arg och rasande?
Ja, jag är helt galet rasande. Nej då, det är väl det här som vi har pratat om tidigare när det kommer till VLTP. Att det är mycket estimeringar och nya bilar har ju inte helt koll på det här. Enligt Volvo så ska ju nya EX30 gå upp till 480 km. Men det har VLTP-siffrorna nu sagt nej till. 476 km kommer man till. Så att man får ju ändå säga att Volvo gissade ganska bra. 4 km kan jag acceptera. Men 476 km blir alltså den officiella VLTP-räckvidden för EX30. Och då är det extended range. Köper man Twin Motor Performance som jag har gjort så blir man av med ännu mer faktiskt. Man blir av med 10 km från 460 till 450 km. Så att det här blir ingen märkbar skillnad för någon som inte har kört bil. Det är ingen journalist som har kört bilen än så länge. De hade ju en provåkning här i Göteborg för ett tag sedan.
Just det, provåkning. Ja. De satt i passagerarsätet.
Ja, precis. De fick sitta i passagerarsätet. Och sen vet ju jag att flera motorjournalister har blivit nerbjudna i oktober-november för en första provkörning av bilen. Där jag är en av de inbjudna, så att jag blir en av de första till att få köra EX30. Det kommer jag naturligtvis rapportera om i podden här hur det är. Men för att göra Peter lite glad här då, så ska du få prata lite om Audi Q4 också.
Ja, tack så mycket. Det var någon som kommenterade på elbilsveckan.se. Detta fantastiska forum där vi alla sitter och pratar gott om elbilar. Att det verkar som att Audi Q4 har fått lite mer kärlek här. Och ja, det är en bil som är trevlig tycker jag. Och det är ju den trevligaste MEB-bilen. Och den känns ju faktiskt mer Audi än övriga bilar. Kanske just för att det är en Audi då. Men man kommer att audifiera den ännu mer här nu. För att det är så att denna bil, Audi Q4, har fått ett optimerat chassi för högre komfort, körglädje och stabilitet. Oavsett om bilen har standardchassi, sportchassi eller chassi med dämparreglering har styregenskaperna och dämparinställningar anpassats. Det gör att Q4 e-tron reagerar mer direkt på rattimpulser för ännu sportigare och smidigare känsla, lovar Audi. Och där citerar jag det direkt ifrån allt om elbil.se. Men framförallt då så handlar det ju om att Q4 har också blivit lite Volkswagenifierad. Det vill säga att man har fått nya motorn här då och uppdaterade batterier för samma som på ID4 då. Och kommer då kunna ladda upp till 175 kilowatt. Däremot den bakhjulsdrivna varianten laddar fortfarande maximalt med 134 kilowatt. Det man ska veta om de här MEB-bilarna är att man kan inte riktigt lita på maxeffekten. Det här är ju väldigt fascinerande. Det är bara med Volkswagen eller Volkswagen-koncernens bilar där vi ibland laddar snabbare än vad specifikationerna säger.
Ja, det är det. Så, ja. Det var ju någonting, jag vet att jag nämnde det här i podden för ett tag sedan här, att jag skulle kolla mer på det. Och det officiella svaret som jag fick var ju att det är 135 kilowatt, men i vissa fall så beroende på batterikemi bla 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 så kan det gå snabbare upp till 175. Och jag har ju sett flera som säger att de kan ladda 175 med sin ID4, så att, men det står 135.
Ja, det är ju helt enkelt så att dessa bilar har ju då fått denna uppdatering. Vissa bilar har fått den och de har haft olika batterier eller
ja, precis.
Sådär. Och så har man ändå inte velat uppdatera specarna. Så man har lite gjort en Tesla och smyguppdaterat bilarna utan att det varit modellårsförändring och sånt. Men nu blev det mer officiellt. Räckvidden har ökat då på bakhjulsdrivna Audi Q4 Sportback 45 e-tron upp till 528 km enligt VLTP. Bilarna uppdateras då med den här motorn från ID4 från Volkswagen som då går in i alla bilar som är på 210 kW. Det var också den vi såg då först på som skulle in i ID7. Det ska ju sägas att den här nya motorn, det är ju, den är ju framtagen framförallt för att vara effektiv. Det här är ju inte bilar som vi köper för att vi liksom ska ut och bränna på autobahn på det sättet. Så att vi pratar ju, oavsett om vi har toppmodeller eller inte, så ligger 0-100 på runt 5,4 sekunder som bäst, upp till 6,7 sekunder på den minstingen där. Så det här är ju trevliga stadsbilar för den som vill köra en MEB-bil lite mer lyxigt än vad vi kan få från Volkswagen, Skoda och så vidare. På tal om stadsbilar, så har du varit och kört slut på el igen?
Både ja och nej, skulle man väl kunna säga. Vi har ju ett stort batteri, högvoltsbatteriet i elbilarna, men vi har ju det här lilla 12-voltsbatteriet också. Och du och jag var ju som sagt här igår och provkörde Seeker X. Vi får inte säga så mycket om själva körningen, eller vi får inte säga något om själva körningen överhuvudtaget.
Vi kan konstatera att den gick att köra, i alla fall för oss andra.
Du, den gick att köra för mig med. Tills den inte gick längre.
Gud vad tramsig jag är.
Ja, nej, men alltså det som hände var ju att du och jag hade delat på en bil, vi hade filmat, haft gött mosa och sådana här grejer. Det är flera som har noterat att du är med i min video bland annat.
Ja,
men sen så åkte vi tillbaka, vi hämtade ut nya bilar med andra motorer och så skulle vi köra dem och vi körde dem. Sen så stod jag bredvid den bilen, filmade lite, skulle göra ett outro, varpå bilen börjar toktjuta och dra igång larmet. Bara, vad händer nu då? Det här vart ju inget bra. Började trycka på låsknappen, eller lås upp knappen på fjärrkontrollen, och det händer absolut ingenting. Och den här bilen stod ju och tutade i 5 minuter. Medan jag försökte få tag i någon på Seeker där. Och sen så kommer det en personal från Seeker efter 45 minuter eller någonstans. Jag var ju naturligtvis inte nära.
Mackan to the rescue liksom.
Ja,
nu, nej, det blev inte så mycket räddning, nej.
Nej, precis. Det kommer en Seeker 001 brännande där i hög fart på parkeringen och han har med sig nyckelkortet till den här bilen. Ja, men gud vad bra, då kan vi komma in i, eftersom fjärden har slutat fungera. Men då kan man ju konstatera att det är ju inte fjärrkontrollen som inte har någon ström. Det är ju bilen som inte har någon ström. Och här kommer vi till en liten nackdel med allt, alla smarta lås och allt möjligt. Så inga handtag och det ska inte finnas några fysiska nycklar nu för tiden. Vad gör man när 12-voltsbatteriet har dött i en elbil eller bil överlag som inte har någon fysisk nyckel?
Det var inte gömd där alls i puderdosan eller?
Nej. Det finns ingen fysisk nyckel till Seeker X. Och jag hade liknande på min Mustang Mach-E också. Jag vet att Tesla har inte heller någon nyckelhål. Vad gör man liksom?
Annars kan ju de där vara... Det finns många bilar som man inte ens tror har fysisk nyckel. Men det finns liksom ett nyckelhål att hitta någonstans ibland. Och det, liksom, det finns en liten nyckel då som är i den här... annars som man tror inte, som man bara tror elektronik och sådär. Men nej, i detta fallet så var det så. Så att det var... ja. Hur kommer man ens in i 12?
Nej, precis. Precis.
Jag kan inte ens öppna motorhuven.
Nej, det går ju inte. Och det blir ju problem då. Men det här är ju faktiskt någonting som biltillverkarna har tänkt på. Även om vi inte har gjort det så många gånger tidigare. Det finns ju genomdragningar till liten... Framför bilen så brukar det finnas en liten plastbit som du kan ta bort för att om du behöver bärga bilen eller dra bilen. Då du kan skruva i den här hålskruven.
Ja,
eller
ja, just det. Ja.
Tappa namnet på den helt. Du vet vad jag menar.
Ja, det finns ju. Förut var de ju i chassit uppe. Liksom, eller väldigt tydligt där nere. Liksom, men nu gömmer man ju allting sånt. Men en liten lucka där och så en liten krok så kan man.
Precis. Ja. Bakom den luckan går det ju att dra fram ledaret liksom som går till 12-voltsbatteriet så att du använder dem för att koppla på en booster på och på så vis så kan du få liv i 12-voltsbatteriet. Tillräckligt för att komma in i bilen i alla fall och få upp dörren.
Just det.
För jag stod ju utanför bilen med all min utrustning på insidan av bilen, så att jag kunde ju inte åka därifrån. Jag var enormt glad över att jag hade min mobiltelefon i fickan och inte låg i bilen.
Och då är ju lite spännande vad som hände här då. Det här bilen var ju förproduktionsbilar, men antagligen så är det ju så att det var slut på det här 12-voltsbatteriet, för att det var ju någon annan som hade den här bilen innan dig. Och då hade de säkert filmat och mixat med systemet. Och allting går ju på 12-voltsbatteriet. Och det är ju därför som man kan även i moderna elbilar då få ner så här att nu får vi nog stänga ner här. För att det börjar få slut på, annars kanske få slut batteriet. Jag såg att Kia och Hyundai skickade upp den där på skärmen ganska så jävla omgående faktiskt. Och det roliga är ju att elbilar har ju ingen startmotor. Men allting annat går ju på 12-voltsbatteriet.
Precis, och det är ju framförallt elbilar där dörrarna också gör det.
Ja.
Och då blir det ju problem liksom. Ja, men min Mustang, då hade ju en knapp på dörren. Den här Seeker X fäller in dörrhandtagen. Så kanske man ska säga, får ni kolla på YouTube på både Petres och mig om ni vill se hur det ser ut.
Ja, just det.
Eller som Tesla som har de där.
Tesla har ju dock en ganska häftig liten grej som heter att 12-voltsbatteriet laddas av högvoltsbatteriet även när inte bilen kör.
Ja, fast är 12-voltsbatteriet dött, då vill man ju, då kan man inte komma in i bilen liksom. Då måste
men det dör ju aldrig då. Om det...
Ja, det går att ta livet av ett 12-voltsbatteri i en Tesla också.
Har du gjort det?
Ja, men alltså den kan ju gå sönder. Det måste ju, det är ju klart att det måste ju finnas något sätt att komma in i bilen om 12-voltsbatteriet
är. Det är ju skillnad på...
Tesla är ju inte ensamma om... Herregud vad du är Tesla-fanboy idag. Tesla är inte ensamma om att ladda 12-voltsbatteriet från högvolts... Det finns ju flera bilar som gör det.
Absolut. Nu var det bara ett exempel. Och anledningen till att jag tog det exemplet var ju för att Tesla har ju tagit det här med att sitta och kolla på skärmen till en helt ny nivå.
Det har de gjort.
Ja, och därför så blev det ju, det hade ju varit helt omöjligt om inte det var så. Och här nu så tänker jag att det är ju otroligt korkat när nu det finns teknik för att förhindra det här, bortsett från att 12-voltsbatteriet går sönder då. Så är det ju lite korkat att detta inte finns i bilar generellt sett. Nu vet vi ju inte, det kan ju vara så att det här, att den här Seeker X-bilen, att det är 12-voltsbatteriet, det var något fel då. Alltså det kan ju finnas massvis av saker här, för vi känner inte till exakt hur den fungerar. Vi vet ju bara att du blev utelåst och detta är ett problem bland en hel del elbilar då.
Och sen är det ju som sagt det här förproduktion. Inga ADAS-system fungerade ju i princip. Jag fick ju inte köra den där Seeker X tillbaka till hotellet sen, utan det gjorde ju Seekers personal. Istället fick jag åka Seeker 001 på allmän väg, och det var ju däremot roligt. Det kan jag ju till och med prata om.
Ja,
det är ju en fantastiskt skön bil där, Seeker 001.
Ja, det var.
Den blir man... Tyvärr så var inte den här bilen uppdaterad heller, så den hade inga fungerande ADAS-system och sådana saker. Jag såg ju framför mig bara, nu har jag chansen att testa styrsystemet och allting, och så fanns det inte, var det inte aktiverat i den bilen. Nej. Så vart jag lite besviken, men
det är ju alltså, så ju. Och att det var inte aktuerat, det vet man inte om det har att göra med att det här kommer vara helt fantastiskt eller att det är inte riktigt klart ännu.
Seeker säger ju att det inte är klart för de här förproduktionsbilarna.
Nej.
Och att de antagligen inte kommer få den uppdateringen heller, för de är inte bla bla bla.
Okej, det är så. Ja, det är så.
Utan det är ju produktionsbilarna som står på båten, både för 001 och X-en då, som ska få den här uppdateringen.
Ja.
Så att då var jag på personalen där sen att liksom, ja, men jag vill ha en 001 till stugbytardagen för sportlovet när Uppsala ska hem och Stockholm ska upp. Kan man åka med en shooting break med talkbox då? Det tror jag blir en bra video. Sist åkte jag med en ID.Buzz, det vart ju en toppen succé. Kan det bli mer svenskt att åka med liksom den närmsta premium combo vi har då? Med en talkbox. Jag tror inte det.
Shooting break, menar du?
Ja, men det är ju det närmsta premium-kombo vi har.
Ja, det är det ju, ironiskt nog.
Ja.
Vi ska prata om en från shooting break till en
systerbil.
Sportback.
Systermärke.
Systermärke får vi ju säga mer än systerbil.
Till Seeker, ja.
Yep.
Polestar ligger ju under samma flagg, alltså Geely-gruppen.
Just det. Och det är också så att kommande Polestar 4, 5 och 6 då är utvecklade på samma plattform som Seeker-bilen. Men det är inte dessa bilar vi ska språka om nu, utan vi ska språka om Polestar 2 som jag har stående på min uppfart nu. Och jag bara känner det när jag ser Polestar 2. Vilken fantastiskt vacker bil det är.
Ja, jag håller med. Verkligen. Jag var helt inne på att jag skulle ha en Polestar 2 när jag skulle köpa elbil.
Just det, ja, ja. Men det blev inte så.
Nej, och det kan vi ta sen.
Ja, det kan vi göra. För att Polestar 2... Polestar 2 är lite som tidningsbranschen, kan jag känna. Den lever, men alla vet att det är på sin sista cykel. Och man hoppas på att de mer digitala, moderna varianterna av saker och ting ska komma in och rädda hela bolaget. För är det några som har varnat för kapitalbrist och att bolaget kanske inte ens överlever, så är det ju Polestar här nu sistone. Nu har det dratts lite för höga växlar runt det här. För att det här med att bolaget bygger bilar på kredit hos Volvo. Ledningen varnar för att bolaget liksom inte kommer pengar och sånt där. Det är ju sådana skrivelser man måste skriva i sina årsredovisningar naturligtvis. Annars blir man ju från styrelsen och gör ju inte sitt jobb och så. Men det är väl klart att... Det är klart att Geely inte skulle låta Polestar bara sluta existera här i början av nästa år. Naturligtvis.
Nej, det är ju ett alldeles för stort märke. För
det är ju, det här är ju en strategi som Geely har och Polestar ska finnas och sådär. Och man vet ju att Polestar 3 framförallt nu kommer liksom börja komma här och levereras och så. Det var ju naturligtvis tråkigt att de...
Nej, det var elak. Förlåt.
Ja, det var faktiskt lite elak. Det är klart man vet det. Annars hade det varit en kris för... Alltså Polestar är ju direkt kopplat till EX90 som ju är en ännu viktigare bil, och de inte börjar leverera EX90 nu, så har den koncernen betydligt större problem än att Polestar bygger bilar på kredit hos Volvo. Liksom. Volvo är ju en stor ägare av Polestar och Geely och även diverse aktieägare då. Men det här handlar ju om att staka ut en framtid som kommer att leva länge då. Men under tiden då så har ju Polestar uppdaterat Polestar 2 med, den har ju blivit bakhjulsdriven istället för framhjulsdriven, och den har fått mer effekt och längre räckvidd och så vidare. Så jag satte mig i den här Polestar long range singelmotor då, va, som ska ha en WLTP upp på hela 655 km. Så att det är någon som inte har legat i 30 här på denna bilen innan mig.
Då kommer det förändras nu då? När du har den.
Ja, precis.
35 på 40 väg i city.
Ja, exakt. Jag är ändå 40, vet du. Så här kör man lite gubbe. Men ja, jag sätter mig i den här bilen. Som en gång i tiden var min så här drömbil också. Och känner väl att dess bäst före datum har ju börjat komma alltså. Det här är ju en bil som... Ha en sjuhelskotta kanaltunnel för det första. Och den är okej. Men alltså jag kan inte, det är ju ingen bil man manspreadar i så mycket. Alltså. Det är, man sitter där ganska
det
tajt.
Det gör mittkonsolen ganska bra själv.
Ja, just det.
Och ändå så finns det bara plats för en mugg.
Ja, så är det. Och infotainmentsystemet, det var, kändes så här. Det här var någonting att... gilla då från början, men börjar ju också tappa lite liksom.
Jag tycker nog inte att, ja, nu var det för sig länge sen jag körde den, och jag ska köra den här igen snart, samma motor som du, eller motoralternativ som dig, long range single motor, men rent krass operativsystemet i sig har jag väl inte så mycket emot. Då är det mer skärmen som jag har emot. Den är för liten.
Ja, men
den
exakt.
Tar yep. för stor plats, den har för stora kanter, den ser ut som en surfplatta från 2005. Det är liksom, ja. Kanske inte 2005, men 2010 i alla fall. Och så här, men alltså på riktigt, kan vi byta ut den här skärmen?
Ja, men det är lite vad jag menar. Så gränssnittet är ju snabbt och det är liksom Google. Så även om det är väldigt mycket sådär appfokus då. Du ska starta appar för att se olika grejer då. Mm. Som du kanske inte har direkt och så. Sen gillar jag ju, de har ju en väldigt tydlig och fin karta framför mig då. Det gillar jag ju skarpt. Mm.
Det är Google Maps också, vilket uppskattas.
Ja, precis. Och så. Men vi pratar alltså om... Vi pratar också om en bil som inte, den har inte jättemycket utrymme. Den är förhållandevis lång för sin klass. Men som vi jämförligt med Seeker X då, som är ju kortare bil men har längre avstånd mellan hjulhusen och så. Bland annat. Ja. Så det är lite tajt på insidan och sådär. Och sen är det så här, den kostar 6 long range single motor med då pilotpaketet och pluspaketet med. Anledningen att jag måste ta med dem båda, det är att jag gillar ju det här med, alltså jag tycker det här, Polestar behöver panoramatak väldigt mycket.
Ja.
För att annars så blir det väldigt mörkt och tajta inne, upplevt liksom. Och då tar vi med det i pluspaketet. Och då får du ju lite andra roliga saker också naturligtvis då, så som bättre stereo och lite andra inlägg och sånt. Men det är inte därför som liksom pluspaketet är det som går, man kan ta bort så fall faktiskt. Men du får ju också värmepump i den. Och eluppvärmd ratt och sådana saker. Som ju är rätt nice att ha. Det är där du får också digital nyckel. Det är där du får elmanövrerad baklucka. Medans pilotpaketet då måste vi också ta med. För att annars så får vi inte Pilot Assist. Vilket är det jag gillar ju.
Man får inte heller farthållare. Eller adaptiv farthållare.
Nej, man får inte ens nej, och det är ju
alltså, alltså att det är inte. De har ju någon drive just nu. Så köper du en long range single motor. Så ingår pilotpaketet.
Visst det, så är det. Annars har det varit ännu dyrare.
Men det är helt galna paket.
Ja. 674 000. Det ska ju sägas att vi får en standard range single motor då för, men då får vi också lägre spesar på laddningen och så. Då ringer 200 kW och så på laddningen. Då kommer vi ner på 659 000. Det är inte mycket skillnad. Den bilen vill de inte sälja, kan vi ju konstatera då. För att det är bara 20 000 mer då för long range, större batteriet. Och det har att göra med att pluspaketet inte ingår i standard range.
Pilotpaketet.
Förlåt, pilotpaketet. Tack så mycket Kristoffer, min ständiga räddare här. Vi ska jämföra det här då med Volvo C40 som får ses som en systerbil ju. Väldigt mycket systerbil.
Väldigt mycket systerbil.
Mycket, mycket, mycket systerbil, ja, precis. Och då kan vi välja, för det som är nice här, att vi kan välja core på den. Alltså vi kan välja den instegsmodellen då. För då får vi både panoramatak och pilot assist numera. Vi har ju tagit upp detta innan. Vi trodde att det här var ett så bra paket så att vi trodde det var fel innan vi kollade på Volvo då. Nej, det är en kampanj nu. Så då kan vi alltså köpa då C40. Få det som är, vi får inte luftvärmepump i den dock, ska sägas. Så se till att förvärma er bil. Vi får alltså den här samma motor då på Volvo-språk heter single motor och batteri då. Single motor extended range då. Alltså bakhjulsdriven med det större batteriet. 578 000 mot Polestar 674 om vi då vill ha panoramatak. Vi tar bort den då så panoramataket försvinner. Då tycker jag i och för sig det är en bil som är helt plötsligt inte alls är på min hitlist. Då har vi 624 000 mot Volvos 578 000. Den är tuff alltså. Mm. Den är riktigt tuff. Så, och om vi ska vara ännu riktigt jävligare då, jämför upp mot Mercedes EQ. Alla har ju kampanjer nu. Mercedes EQE 727 000. Då är det ju större bil. Längre räckvidd och allmänt annorlunda. Vad jag försöker komma till är att Polestar är nog i stort behov av att få ut sin Polestar 3. Hur fin uppdateringen på Polestar 2 är egentligen. Jag känner att Polestar 2 och även XC40, de bilarna som säljs nu, det är ju så bilarna skulle vara från början. Bakhjulsdrivna och längre räckvidd.
Ja, jag tror att hade det här varit en Polestar som släpptes 2020-2021 så tror jag att de hade sålt mer än 150 000 bilar vid det här laget. För det här är ju liksom en bra bil 2021.
En bra bil. Mm. Men det går snabbt nu.
Det går snabbt för alla utom för Volvo och Polestar. Det är jätteroligt. Seeker har ju också, eftersom vi har pratat med dem den här veckan, de lyfter ju gärna fram att de är en del av Geely-gruppen och tar del av det Volvos kunskap och Polestars kunskap, framförallt Volvos då. Men de trycker ju verkligen på att de är mycket snabbare. De är inte alls lika långsamma, de har inte alls lika stor organisation som behöver vridas och vändas för minsta lilla sak, utan de kan göra snabba ändringar. Och det känns som att de försöker ta lite så här från Tesla, där man ska vara nya, häftiga och komma med nya idéer hela tiden och implementera dem också, samtidigt som man vill ta det braiga från Volvo liksom. Och jag tror att det är ett bra sätt att försöka vara tydlig på, att markera att vi är inte Volvo, men vi kan plocka från Volvo det vi vill ha.
Absolut, 100%. Och det kommer nog lyckas väldigt bra i Sverige, tror jag. Vi ska väl någonstans ge då Polestar och Volvo en viss cred att för europeisk del så har de ju levererat ett par bilar, kan man säga så, genom åren. Och Seeker har än så länge inte ens anlänt med sitt fartyg till Nederländerna ännu.
Men kollar vi globalt så har Seeker och Polestar levererat lika många bilar.
Mm. Visst är det häftigt med olika perspektiv. Ja. Så får se, vi kommer fortsätta bevaka dessa varumärken. Och om någon undrar varför vi pratar så mycket Volvo, Polestar och Seeker och så vidare. Så alltså, när det kommer till nyhetsvärdering och vad vi är intresserade av och vad vi tror att ni är intresserade av som lyssnar, så handlar det ju alltid om det lokala perspektivet. Det här är företag som är viktiga för, inte bara för elbilar generellt och sådär, och vi tycker intressant, det är också företag som är viktiga för svensk industri och sådär. Och Seeker till exempel handlar ju väldigt mycket om koppling till Lindholmen och Göteborg då fortfarande då, designavdelningen där sitter där och sådär. Så att det är därför det finns bilar som vi pratar mer om och biltillverkare vi pratar lite mindre om.
Är du en biltillverkare som vill att vi ska göra mer tydligt i podden att du finns, så bjud in oss till ett event, vet jag.
Det brukar ju också kunna hjälpa lite till. Så det fungerar. Ja, precis. Helt enkelt så att vi pratar ju om det som vi har upplevt sist. Sen förra avsnittet ska sägas. Och med det, mina kära lyssnare och du, min kära Kristoffer Gullin, är vi klara här. Och Kristoffer Gullins fina video på Seeker X och kommande fina video på Volvos och Polestars och annat hittar ni på inte elbilsveckan. Det kan ni göra, elbilsveckan.se, men framförallt elbilsmagasinet på YouTube. Där fick jag rätt på det.
Så är det, så är det. Och är det så att man inte vill ha med Peter S att göra på elbilsveckan.se, så kan man också även hitta honom på YouTube på Peter Hesse såklart.
Ett googlat.
Det är enkelt googlat, det får man ändå säga. Som sagt, har ni inte registrerat er på forumet elbilsveckan.se så gör det. Vill ni hellre mejla oss utan att registrera er där så kan man mejla till info@elbilsveckan.se. Med de orden så tänker jag att jag ska tacka Dennis Klarin också för ett fantastiskt redigering. Det glömmer jag alltid. Jag ber om ursäkt, Dennis. Vi tycker om dig och vi gillar det du levererar. Ha en fortsatt fin vecka till alla er som lyssnat.
Ha det bra.
Så hörs vi nästa avsnitt. Hej på er.